helande. Varför satte man dem i den ordningen? Varför satte man hopp före helande? Var det bara av en händelse att det bara föll sig så? Eller fanns det någon tanke med varför man hade det i den ordningen? Och det här är ju alltså hopp och helande. Det är ett jättestort ämne som vi säkert skulle kunna prata om, men jag vet inte hur länge. Och det är också ett väldigt inspirerande ämne, tycker jag i alla fall, att prata om. Men tillbaka till det här med ordningen. Jag tror inte att det var så att det bara blev. Jag tror att det fanns en tanke med det. Sen om det var medvetet av dem som skrev det, eller om det kanske var Gud själv som såg till att det blev så, det vet jag inte. Jag tror att på något sätt så måste det finnas ett hopp för att det ska bli ett helande. Man måste hoppas. Det måste finnas någonting som lägger grunden för ett helande. Men samtidigt så tror jag att det finns en växelverkan mellan dessa två ord. Jag tror att helandet, när det väl har skett, så skapar det också hopp. Jag tänkte att vi skulle ta och läsa en text ifrån Bibeln. Och det är från Johannes evangelium. Och det jag kan bara säga nu, jag vet inte hur många av er som har med sig biblar eller brukar läsa Bibeln i telefonen eller någonting. Under hela den här predikan så har jag valt att använda mig av kanske en något än så länge ovanligare bibelöversättning i Sverige. Den är en ny översättning. Med tanke på Bibelns dag så passar väl det ganska bra. Den kallas för Nu-Bibeln. Och vi läser ifrån Johannes evangelium kapitel 14, vers 25 till och med 27. Jag säger er detta medan jag fortfarande är hos er. Men hjälparen, den helige anden, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt. Jag lämnar frid efter mig. Min frid ger jag åt er. Jag ger inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte ängsliga. Det här är någonting som Jesus säger till sina lärjungar, som säkert är ängsliga. De är oroliga, kanske till och med rädda. För att Jesus, han pratar i det här sammanhanget om att jag ska lämna er. Denne man som verkade som att han kom från ingenstans, som de har levt tillsammans med i 3 år. Deras store messias. Deras mästare. Han börjar prata om att han ska lämna dem. Vi kan nog föreställa oss att det här måste ha gjort dem ganska oroliga, ganska rädda, ängsliga. Så med den bakgrunden så kan vi ändå förstå och vi kan se hur den här texten skapar hopp. Det skapar hopp för dessa lärjungar på vad som kommer. Det ska komma en hjälpare, en som kommer att påminna dem om allt som Jesus har sagt och lärt dem. Sen säger Jesus också till dem att han inte ger det som världen ger, utan han ska lämna efter sig en frid. Han ska lämna Guds frid, säger han. Och det är bara med den friden som lärjungarna kan slippa ifrån den här oron, rädslan som de kanske känner i det här sammanhanget. Jag kan någonstans föreställa mig att när Jesus pratar med sina lärjungar om att han kommer att lämna dem, så vill de gärna komma med dit han ska. Ja, men kan vi inte följa med dit istället? Så slipper vi vara själva. Och även om inte lärjungarna kunde göra det just då, så är det ju någonting som gav lärjungarna hopp, som också kan ge oss hopp. Att vi, det liv vi lever här och nu, det är inte för alltid. Det är för en kort period. Det har en början och det har ett slut. Men det finns ett hopp om något som är så mycket bättre. Något som kommer efter det här livet. Efter att vårt jordiska liv tar slut. Och vi kan få en glimt av det här i Uppenbarelseboken. Vi ska läsa från kapitel 7, vers 13 till och med 17. Uppenbarelseboken 7, 13 till 17. Sedan frågade en av de äldsta mig: dessa som är klädda i vita dräkter, vilka är de och varifrån kommer de? Min herre, svarar jag, du är den som vet det. Då sa han till mig: det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina dräkter rena och gjort dem vita i lammets blod. Det är därför de står här inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska aldrig mer gå hungriga eller törstiga. Och varken solen eller någon annan brännande hetta ska skada dem. För lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till källor med livets vatten. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Jag tycker det här är en helt fantastisk text. Det finns så mycket hopp i den. Först och främst att få stå i Guds tempel och tjäna honom natt och dag. Vad är bättre än att få tjäna Gud? Att få göra det i hans tempel dessutom. Kan det bli mycket bättre? Sen stod det att Gud ska slå upp sitt tält över dessa människor som står där i vita kläder. Och det är så här att ofta så symboliserar Guds tält just Guds närvaro. Och att dessa människor är i Guds närhet och därmed också under hans beskydd. Och texten säger också att de ska inte behöva vara hungriga eller törstiga. Och ingenting ska kunna skada dem. Det ska inte finnas tårar av sorg längre i denna bild av det som kommer efter. Och det är också väldigt intressant om vi tänker på att det är Johannes som skrev ner det här. När han fick de här synerna så var han själv på en ö som heter Patmos. Och det här var en ö som man skickade människor som var fängslade. Det här var alltså straffarbete att vara på den här ön. Så det här måste ha varit en ganska så mörk och jobbig och svår tid i Johannes eget liv. Men i den här stunden så lyfter Gud upp honom och ger honom dessa syner. Att han får se in i det som kommer bortanför det här lidandet. Det här om någonting måste jag ha gett Johannes hopp. Om att det finns någonting bättre. Bara jag härdar ut i det här som jag är just nu, så ska jag få ta del av någonting som är så mycket större och så mycket bättre. Vi ska titta på ytterligare en text som visar på detta med hopp och om något bättre som kommer. Och vi hämtar den från Jesaja bok, kapitel 9, och vers 2 till och med 7. Det är en välkänd text. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i skuggans land strålar ett ljus fram. Du gör folket talrikt och ger dem en stor glädje. De glädjer sig inför dig som man gläder sig under skördetiden och som man jublar när man delar upp bytet. Oket som var deras börda, bjälken på deras axlar och förtryckarens piska bryter du sönder. så som du gjorde på Midjans tid. Stövlar som trampats av soldater i strid, mantlar som sölats ner i blod. Allt sådant ska brännas upp och förtäras av eld. Därför ett barn har fötts åt oss. En son är oss given. Väldet har lagts på hans axlar. Och han ska kallas underbar rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Väldet ska bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungadöme. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet, nu och för evigt. Härskarornas herres lidelse ska göra det. Det här är en profetia om det som Jesus skulle komma till jorden för att utföra. Ett barn som blev fött skulle bli kallad för underbar rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Den här texten gav väldigt mycket hopp för det judiska folket på den här tiden. Att det faktiskt skulle komma en som skulle vara deras messias. Som skulle ge dem en framtid och ett hopp, som det står om i Jeremia 29:11. Jag vet vilka planer jag har för er, säger Herren. Det är planer för välgång, inte något ont. För att ge er en framtid och ett hopp. Han skulle ge en framtid och ett hopp. Och det här leder mig in på det andra ordet, helande. Varför ska det finnas helande? Jo, därför att det finns en framtid. Om vi har ett hopp om att det finns en framtid, så finns det också ett värde av att det finns helande. Som kan ta bort saker som är fel, läka sår, både kroppsliga såväl som andliga och själsliga sår. Det finns en poäng med att det finns helande för oss som individer, men också för oss som ett sammanhang. För att vi ska kunna gå in i framtiden och se på framtiden med tillförsikt. Jag skulle vilja ta er med till en text om någon som jag tror, kanske både för sig själv men även för samhället, ansågs vara hopplös. Allt som gick att göra var gjort. Det var bara att acceptera att det här är läget. Det blir inte bättre. Men någonstans så hade nog den här personen fortfarande ett litet hopp om att det kanske skulle kunna finnas någonting att göra. Vi ska gå till Markus evangelium. Det är kapitel 5, verserna 21-34. När Jesus hade åkt tillbaka till andra sidan sjön samlades mycket folk omkring honom. Och medan han var där på stranden kom en synagogsföreståndare som hette Jairus dit. Så fort han fick syn på Jesus föll han ner framför honom och vädjade: min lilla dotter håller på att dö. Jag ber dig, kom och lägg händerna på henne så att hennes liv kan räddas. Jesus gick genast med honom, följd av mycket folk som trängde på från alla håll. Där fanns också en kvinna som under 12 års tid lidit av blödningar. Hon hade plågats mycket och behandlats av många läkare. Men trots att hon gjort slut på allt hon ägde hade hon inte blivit bättre, utan snarare sämre. Nu hade hon hört om Jesus och trängde sig fram bakom honom i folksamlingen och rörde vid hans mantel. För hon sa: om jag bara får röra vid hans kläder så kommer jag att bli frisk. Och så snart hon hade rört vid honom stannade blödningen. Och hon kände att hon var befriad från sitt lidande. Jesus märkte genast att det hade gått ut kraft från honom. Och han vände sig om och frågade: vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom: folk tränger ju på från alla håll. Självklart måste någon ha rört vid dig. Men Jesus såg sig omkring för att få reda på vem som hade gjort det. Kvinnan blev förskräckt eftersom hon visste vad som hade hänt med henne. Men hon kom darrande fram och föll ner för Jesus och berättade hur allt hade gått till. Då sa Jesus till henne: "Min dotter, din tro har gjort dig frisk. Gå i frid, bli helad från ditt lidande." I den här texten så ser vi kanske egentligen två personer som hoppas på ett helande. Det är både Jairus, den här synagogsföreståndaren. Men jag tänkte att vi skulle fokusera på kvinnan. En kvinna som har lidit i många år av sjukdom. En sjukdom som förflyttade henne till marginalen av samhället. Både rent fysiskt men också socialt. Hon fick på grund av sin situation inte ens bo innanför stadsmuren längre. Hon var hänvisad att vara utanför. Hon hade försökt allt, står det. Hon hade gjort slut på allt hon ägde. Och efter att hon hade gjort det här så blir hon inte bättre utan snarare sämre. Och sämre och sämre. Det här kan ju inte ha gjort att hon kände särskilt mycket hopp inför en framtid. Livet var rätt mörkt. Ganska dystert för den här kvinnan. Men sen hör hon om Jesus. Denne Jesus som har helat människor. Han är på väg till min stad. Just där jag finns. Kanske så föds det ett litet, litet frö. En strimma av hopp. Om att kanske ändå så finns det en liten möjlighet. För mig också. Men för att hon överhuvudtaget skulle kunna komma till Jesus. Bara att komma nära Jesus. Så skulle hon behöva bryta en mängd olika regler som hade satts upp för henne. Hon fick inte röra vid någon annan människa. För att man trodde att det här kommer smitta. Hon har en orenhet över sig. Så trots detta så gav hon sig in i en folkmassa. För att om möjligt försöka röra vid Jesu mantel. Vid hans kläder. För att kanske kunna få uppleva ett helande. Och få bli frisk från dessa plågor som han hade levt med i 12 år. Så hon lyckas ta sig fram. Tillräckligt nära för att röra vid manteln. Och genast vänder sig Jesus om och ställer frågan: vem rörde vid mina kläder? Man kan nästan ana i texten att lärarna tyckte att det här är väl en ganska dum fråga. Med så mycket folk som trycker på från alla håll, det är väl klart att någon har rört vid dig. Men Jesus visste att det var någon som hade rört honom på ett annat sätt. Och denna kvinna som hon hade känt hur hon blev helad. Hon kommer darrande fram till Jesus. Och hon berättar allting. Jag har ibland funderat på vad var det som gick igenom den här kvinnans huvud och tankar just då. Hon visste vilka regler som hon hade brutit mot. Samtidigt visste hon vad som hade skett. Hon var frisk. Som hade varit sjuk så länge. Och Jesus säger till henne: din tro har gjort dig frisk. Hennes hopp om och tro på att om jag bara kan röra vid honom så kanske jag kan bli frisk. Det var nog. Nu har den här kvinnan en framtid. Hon har ett liv som hon kan se fram emot utan att känna denna skuld, känsla av utstötthet, att inte vara accepterad av sitt samhälle. Jag vet inte var du befinner dig i ditt liv. Jag vet inte om det är så att du har ett stort mått av framtidstro och hopp. Du kanske känner dig frisk som en nötkärna. Eller så kanske du står i en punkt i livet där du känner en oro, där du ängslas över vad som ska komma. Du kanske likt den här kvinnan har brottats med krämper, med sår av olika slag under en väldigt, väldigt lång tid. Jag är övertygad om att Gud, han finns här idag. Han vill möta dig. Han vill ge dig både framtid utan krämper, utan sår och ett hopp om att en dag ska du och jag få stå i hans tempel och tjäna honom dag och natt utan några tårar eller lidanden överhuvudtaget. Vi ska gå in i en stund av tillbedjan, av bön. Och jag vet att det finns människor som har specifikt uppgift att vara förebedjare. Jag tror att det finns ett rum här på sidan som man kan gå in och be i. Jag vet inte om det eventuellt skulle finnas någonstans längre bak. Det är bara där inne på sidan där. Känner du att du vill ha hjälp i bön? Att du vill att någon ska be tillsammans med dig? Så känn dig fri att gå dit och ta emot den hjälpen genom förbön. Vi ägnar en stund åt att be här. Kära Herre, vi tackar dig för att du är vår store Messias, våran frälsare, som har kommit med hopp, som har kommit med helande. Herre, vi tackar dig för att vi får känna att det finns en framtid. Det finns ett framtidshopp, Herre. Och jag ber just nu om det finns människor här inne som lider, som kämpar med olika saker. Om det så är fysiskt eller andligt eller själsligt. Så ber jag att du ska möta dem eller de personerna just nu. Herre, jag ber att du ska komma med din läkedom över vårt land. Herre, kom med din läkedom över våra församlingar. Herre, jag ber att alla eventuella sår som finns i våra församlingar ska få bli läkta, ska få bli helade. Så att vi ser friska, vitala församlingar som har ett hopp om en framtid, Herre. Amen.
Tack, Mattias. Ja, ni har hört att det finns möjlighet att få hjälp i förbön. Och det finns också möjlighet att bara gå dit om man vill ha en välsignelse. Så finns Maria och Maria utanför rummet och kan be en välsignelsebön över dig.